Tack himmelske far att du har gett oss ditt ord till vägledning och tröst och förmaning och allt vad det kan få betyda för oss. Nu ber vi att du låter din ande vara med oss var och en och förklarar och tydliggör vad det betyder för oss idag. Låt din vilja ske. Amen. Ja, som nämndes så är vi inne i en liten miniserie om församlingen. Och det här är del 2. Jag ska tala om hur vi ska vara en kyrka. Och vi har utgått så utgår ifrån Efesebrevet och idag blir det alltså i den 4:e kapitlet. Vi försöker nog de flesta av oss räcka till så bra vi kan på egen hand. Men alla märker vi förr eller senare att vi just inte räcker till i oss själva. Väldigt konkreta tillfällen för mig har varit när mina barn har drabbats av sjukdom. Vid flertal tillfällen har församlingen då visat sig från sin vackraste sida. När vi som trötta och lite förvirrade och vilsna föräldrar möts av mat eller bröd eller på annat sätt människor som visat sin omsorg. Det betyder mycket att veta att människor bryr sig. Bibeln lär oss att det inte är meningen att människan ska klara sig på egen hand. Inte bara just vid kriser. Redan i skapelseberättelsen så får vi ju reda på att det inte är bra för mannen att vara ensam. Men ensamhet, det är just vad synden skapar eftersom den fräter på alla relationer. Även den till synes populära som kan hända har många människor omkring sig kan känna just denna ensamhet. Paulus talar om den kristna gemenskapen som en kropp där alla ledarna hjälper och stöder varandra. Människan kommer till sin rätt först i gemenskap med varandra. I församlingen vill Gud se den här ursprungliga, sköna tanken för människan ta form. Här kan vi tillsammans få återspegla Guds eget väsen. Han som är kärlek. Församlingen, det är inte vilken förening som helst. Dess mål är att vi ska nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Vi ska också bli fullvuxna och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Och det här, det är inte någon liten ambition. Och jag tänker på tre aspekter av enhet som lyfts fram i det här 4:e kapitlet i Efesebrevet. Det gäller först, som vi kan läsa i de första verserna, de har vi inte gjort riktigt idag, men där talas det om enhet som uttrycks i kärlek, ödmjukhet, mildhet och fördragsamhet. Och det handlar ju om våra relationer, vårt sätt att möta och se på och behandla varandra. Och själva relationerna, det är skelettet i församlingen. Varje ord av uppmuntran, varje blick som ser och öron som hör, den stärker just det här skelettet. Gemenskapen, den har sitt alldeles egna värde. Och jag tänker på hur mina barn kunde avbryta sig mitt i sin lek bara för att kravla upp i knät på mig och sitta där en liten stund och sen så återgå till leken. Det här var lite vanligare än innan de plötsligt blev tonåringar, men ändå. Samtidigt som gemenskapen har sitt eget värde så är den alltid fruktbärande på något sätt. Tillsammans så orkar vi ju så mycket mer än på egen hand. När Paulus talar om enheten i tron så går mina tankar till hur jag under ett annat millennium i ungdomligt oförstånd satt och lekte med ett värmeljus. Och var och en av oss vet ju att en sån här utbränd tändsticka fungerar utmärkt som en extra veke. Jag prövade helt enkelt hur många sådana här extra vekar kunde man lägga in i ett värmeljus. till slut utvecklades en sån värme utav det här att själva stearinet övertände och det blev en halv meter hög låga i det här värmeljuset. Tro, det handlar om överlåtelse, övertygelse och tillit. Och den för oss i kontakt med källan och brinner som en flamma inom oss. Vi är vekar var och en som dricker ur en gemensam källa. På olika sätt så delar vi tron med varandra i sånger, i böner, i förtroliga samtal, när vi arbetar tillsammans. Och där händer någonting sunt och friskt. Värmen smittar och flamman stiger. Det vi kallar väckelse, det är när de här flammorna bildat en gemensam härd med sån intensitet att allting som kommer i dess närhet också fattar eld. För det tredje så talar Paulus också om enheten i kunskap. Och ska jag vara riktigt ärlig så upplever jag att det hänt någonting i svensk frikyrklighet under de decennier som jag har levt. Våra församlingar står liksom som på isflak i vårfloden och undan för undan bryts bitar loss i det, och det blir allt mindre och mindre yta för oss att stå på. Kunskapen, det är vår gemensamma förståelse av det liv Gud bjuder in oss att leva, och det beskrivs i vår bibel, och det är den gemensamma yta som vår gemenskap står på. Det här har att göra med att bruket utav Bibeln som personlig läsning och som grund för samtal och studier, det har faktiskt minskat. Och när kunskapen om Bibeln, om Guds ord, minskar tar snabbt andra idéer och filosofier deras plats utan att vi knappt tänker på det. Men jag tänker också att det handlar om att vi tänker att en allt större del utav våra liv bara är min personliga angelägenhet och inte rör den gemenskap eller alltså den församling som jag är en del av. Jag talade med en man som var uppvuxen i Zimbabwe och han berättade att i deras församling så tillämpade man lysning. Det vet knappt människor i Sverige idag vad det är längre, men när man annonserar att två personer har tänkt att gifta sig för att någon ska kunna i grund och botten ha någonting att erinra mot det, finns det någonting som vi tycker hindrar det här? Och detta lysning, det var någonting man tog på stort allvar i den här församlingen i Zimbabwe. Och det hände att folk faktiskt sa saker och ting som inte bara var utav juridisk natur. Varför tänker man så? Jo, för att det är en angelägenhet för hela församlingen att ge förutsättningar för äktenskap och familjebildning att fungera. Och om den här familjen liksom skulle gå sönder så är den också en del av den här gemenskapen, församlingen som går sönder. Jag tänker inte att vi kan kopiera precis som man gjort i Zimbabwe, men vi behöver förstå att våra liv, de angår varandra och att vi faktiskt blir klokare ihop och mindre utsatta för både våra egna och tidens olika nycker när vi liksom tänker ihop och fungerar ihop. Någon del utav oss brukar opponera sig när vi står beredda att med större klarhet och djupare överlåtelse välkomna Gud. Vad skulle hända om Gud helt och fullt fick oss i sitt grepp? Skulle jag förvandlas till en annan person än den jag är? Skulle jag bli som kanske den där frommisen där borta? Sån vill jag ju inte kanske riktigt bli. Här talar Paulus om mognad och att bli fullvuxen. Och det handlar om att vi erövrar vår kraft och potential samtidigt som vi faktiskt förblir och kanske ännu mer är oss själva. Det goda i oss, det förädlas och utvecklas, och det destruktiva som skadar oss själva och andra, det slipas bort. Samtidigt som vår förmåga att ta ansvar växer, låter vi också Gud ta ansvar för sanningen om oss själva, vår djupaste identitet. Vi blir inte slavar under våra egna nyckfulla begär och beroende av att imponera på omgivningen för att tro att vi har ett bra liv. Vi blir allt mer hemma i den unika varelse som Gud har skapat oss att vara. Motsatsen till det här att vara fullvuxen blir då i Paulus tal här om att vara ett barn. Bibeln har mycket gott att säga om att vara barn, men just i den här bilden lyfts barnets begränsningar fram. Ett barns begränsade kunskap kan göra det lätt att lura. Ett barn som inte lärt sig spelreglerna kommer till skolan med sina dyrköpta samlarbilder och kommer hem sen med värdelöst skräp som ingen vill ha. Ett barn är mer styrt utav nyckfulla känslor och blir också därför lättare att manipulera på olika sätt. En människa i ett sånt barnastadie, det blir en lekboll som lätt kontrolleras utav andra krafter. En viktig sak skiljer talet om mognad mot det som vi kanske ibland brukade hos oss. Vi talar om att ofta växa upp till att bli en oberoende individ. Men oberoende, det är inte ett mål för det kristna livet. Snarare är det att finna sin plats i gemenskapen. I gemenskap med Gud och gemenskap med människor. För att det är tillsammans med andra som vi återspeglar den här Kristi fullhet. Igen och igen behöver vi påminna oss om att vi tror på en Gud som är fader, son och ande, en gemenskap. Det är bara som gemenskap vi kan återspegla vem han är. Och det är någonting gudagivet gott, att vi inte är kompletta i oss själva, utan att vi kompletterar varandra. I vers 16 så läste vi, han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop. Genom att alla lederna hjälper och stöder. Just med den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer kroppen till och byggs upp i kärlek. Kraft, gåva, nåd. Paulus använder olika ord för att beskriva hur Gud rustar oss för vårt uppdrag. Och tiden medger inte riktigt något längre utläggning om denna. Men utav sammanhanget förstår vi att gåvorna är kopplade till och ett uttryck för Jesus seger på korset och hans uppståndelse. Och för oss liksom ihop med den här uppståndelsekraften. Jag tänker att det innebär ett samarbete där vi bidrar med våra förmågor och Gud genom anden med ledning och kraft som gör att vi kan liksom gå långt ut över våra egna resurser. Här ska vi akta oss för att dela upp olika saker som mer eller mindre andliga. När en av deltagarna i mathjälpen i samband med onsdagens matutdelning summerar den terminen som har gått med att det har varit så roligt att vara med. Då tänker jag att det faktiskt handlar om andens inspiration till att göra det goda. Lika mycket som när någon får en profetisk hälsning från Gud till uppmuntran och vägledning till en annan i en konkret situation. När var och en ger sitt bidrag, fyller församlingen sin funktion, både i att vi själva får det stöd vi behöver från omgivningen och att vi också gör skillnad för våran värld. Det finns ingen annan kraft i historien som påverkat mänskligheten lika mycket som kyrkan. Ibland, eftersom kyrkan inte är hel, har kyrkan vållat skada, men oftast har det varit till godo. Idag har mänsklighetens möjligheter och utmaningar accelererat och kyrkan behövs mer än någonsin. Det viktigaste vi kan göra på vår tid på jorden det är att ge evangelium vidare. För att vi alla ska komma till våran rätt behöver kyrkan ledare. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller herdar och lärare. De ska göra dem heliga, mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. En god ledare är verkligen en gåva. Och jag hoppas att ni alla åtminstone haft någon chef, förälder, tränare, lärare som visat ett riktigt gott ledarskap och uppmuntrat och gett vägledning och hjälpt dig att blomstra. Jesaja skriver om det goda ledarskapet i kapitel 32, vers 2. Alla ska de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn. De ska vara som bäckar i öknen, som klippblockets skugga i solpinat land. En god ledare kommer inte göra vårat jobb åt oss, men hjälper oss att finna våra egna möjligheter. En god ledare sätter inte alltid våra personliga ambitioner i centrum, men hjälper oss att kugga ihop med andra och ser att vi tillsammans kan dra åt rätt håll. Ibland har vi svårt för riktigt ledarskap, och det kan bero på att vi haft dåliga erfarenheter. Det kan också bero på att vi vill ha maximal kontroll själva. I själva verket är vi alltid utsatta för påverkan av olika slag. Men om vi vet vilka det är som är våra ledare, vet vi också hur vår påverkan ser ut. Och vi kan hålla människor ansvariga om någonting inte går som vi tänkt. Det handlar inte om att vi ska lyfta fram en stark ledare, utan om att olika människor ska få tjäna med sina gåvor. Av kyrkans erfarenhet har vi lärt oss att aposteln är en slags pionjär som bryter ny mark. Profeten är lyhörd mot Guds röst. Förkunnaren eller evangelisten har en särskild förmåga att ge evangeliet vidare. Herden står för omsorg om människor och läraren förser med kunskap som gör tillvaron begriplig. Människor växer med förtroende och det gäller också ledare. För att fostra fram nya ledare behöver vi ge dem förtroende. Om vi till exempel delar en utmaning som vi själva står i vår hemgrupp och i samtal och bön tillsammans söker Guds vilja, så kan vi få märka hur någon på hedens vis visar extra omsorg. Någon säger något klokt hämtat ifrån Bibeln. Någon upplever kanske ett tilltal från Gud. Ledare växer fram när vi ger varandra förtroende och uppmuntran. Och riktar vi detta förtroendet mot människor som inte bara imponerar på oss i största allmänhet, utan som verkligen har med Gud att göra, kommer vi var och en allt mer komma till våran rätt och församlingen blomstra i den funktion som Gud avsett. Det finns mycket mer att säga om det här. Återkommer en del i den predikan som hålls då den 28 i sjätte i Citykyrkans kanal. Men då blir det om församlingen och den andliga kampen. Jag har också lagt ut ett litet extra material på Citykyrkans YouTube här om de första verserna i kapitel 4 i Efesierbrevet. Det kan ni gärna ta del av. Tack för att ni lyssnat idag.